Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Jag har aldrig varit med någon hora någonsin. Jag var ganska nära en gång. Nära. Nej, men det var nära en gång.
Välkomna tillbaka till podden Gott folk. En podd där jag och Hanna Persson träffar kända personer i ett försök att komma människans natur lite närmre. Vad är egentligen en bra människa? Ja, det frågar ju jag då mig själv varje dag, men i den här podden frågar jag det till våra kända gäster. Och den här första säsongen blev ju en jäkla hit. Ni var många som lyssnade. Ni får jättegärna betygsätta podden på iTunes om ni orkar. Ni behöver inte göra det om ni inte vill. Det jag vill också säga är att den här podden görs ju på contentbyrån Borg och Willi, som bland annat ägs av David Borg som sitter här framför mig och är lika gullig som vanligt.
Hej!
Hej David!
Hur mår du?
Jag mår bra. Hur taggade du på att vi är igång igen?
Jävligt taggad. Det ska bli jätteroligt här. Ny säsong, vi har lyssnat och tagit till oss vad våra lyssnare tycker om podden. Mm. Väldigt många tycker den är bra på grund av att vi har många lyssnare. Jag tror den korrelationen går ihop. Men vi har tagit till oss mycket vad folk tycker och ändrat lite på konceptet och gjort om podden lite. Och vi har väldigt, väldigt bra
gäster. Mm. Eller jag tänkte du säga programledare nu, för då blev jag sålt som en tupp.
Jag vill säga att det är hela tiden.
Ja, jag vet. Tack. Ja.
Men gäster är väl bra.
Ja, vi har ju också tänkt till lite kring gästerna att den här säsongen ska vi bjuda in gäster som skaver lite mer. Inte bara gäster som jag vill gå och ta en öl med efteråt.
Ja.
Utan även gäster som kanske inte alltid delar våra åsikter eller som jag menar, är kontroversiella på olika sätt. Och inte bara, alltså det är en blandning. Den här
ja, mm. Men vi ska inte göra som han Navid, va? Han som har tagit in förintelseförnekare. Ja. Så långt ska vi inte gå, va?
Nej, det vågar jag inte. Där vågar jag inte doppa tårna. Liksom. Men gäster som skaver. Så ja. Kan vi säga. Veckans gäst är Amanda Schulmans man Alex Schulman. Han är 42 år, han är författare, han har poddarna Alex och Sigge och Schulman Show. Han är krönikör numera för Expressen och har skrivit saker på internet så länge jag kan minnas att internet har funnits. Typ.
Han startade nästan internet.
Ja, det kan man säga.
Ja.
Det ska bli jättekul att prata med honom. Jag tror att han är lite så humörstyrd, så jag hoppas att han är på gott humör idag.
Mm,
det är fredag.
Hoppas också.
Han ska väl till Brillo och ta, eller han kanske var där och tagit lunch.
Troligt. Mm. Vad tycker du om Alex? Alltså, vad har du för bild av honom? Känner du honom privat?
Ja, jag känner bekant. Liksom. Jag har intervjuat han någon gång innan i så här, ett ungdomsprogram på SVT som jag hade. Alltid supertrevlig träffat honom. Men jag känner ju honom inte.
Nej.
Och jag vet ju att han kan vara lite svårintervjuad, har jag fått för mig. Att han kan, som jag sa, lite så humörstyrd.
Ja, verkligen.
Men du David, du kommer tillbaks.
Mm. Det skulle bli jätteroligt här.
Ja, du ska gå och fila på dina mörka frågor.
Ja, och de kommer bli lite jobbiga i nya säsongen.
Ja, men det ser vi inte fram emot.
Ha,
du
super.
Går, Alex kommer in. Har du ångrat dig nu att du sa ja? Eller vad?
Nu har jag ångrat mig. Men jag kan inte dra nu.
Nej, det vore ju jättetaskigt.
Det vore ju helt sjukt.
Då, ja.
Nej, men då hörs vi inte mer.
Nej, Vi hörs ju inte så mycket nu för tiden heller.
Nej, men när vi ses så hälsar vi i alla fall. Ja. Det hade vi inte gjort.
Nej, i alla fall inte jag. Alex Schulman, hej, hur mår du?
Jag mår ganska bra.
Förutom att du är irriterad över att den här podden förmodligen kommer ta lite längre tid.
Nej, men alltså, det är verkligen inte. Fan vad dumt. Jag bara försöker hitta tiden att räcka till. Jag ska nämligen överraska Amanda, min fru, med en överraskning. Och då så måste jag hämta barnen först på dagis. Och så, det är så mycket som ska hända innan jag ska överraska henne. Och då försöker jag bara hitta... Jag försöker bara förstå hur det ska gå till i tiden.
Okay,
och nu har du förstört ganska mycket av detta, av den här planeringen.
Kan du avslöja vad det här för överraskning?
Nej, men jag, det är inte... Men alltså, jag har sagt så här... håll dig hemma 16:15 på fredag. Mm. Och då så ska jag... Då ska hon få åka en bil ner till Grand Hotel och ska, där jag, så här, hon ska få göra massage.
Nämen.
Och sen, och det här som är så kul, för då säger jag så här, du ska ha ombyte med dig, det är en övernattning. Ja, då har jag bokat rum, ett rum på det här bankhotell, du vet.
Mm.
Men det hon inte, eller det hon vet ju ingenting, men det som hon verkligen inte kommer veta, för då vet hon ju, aha, okej, det är vi ska bo på hotell, tänker hon ju då. Men när hon kommer till hotellrummet, då har jag tagit med mig alla barnen som också ska gå och bo på hotell och en barnvakt. Så att vi ska bo på hotellet där och mysa, och sen ska jag och Amanda gå ut och äta middag. Är inte det härligt?
Gud, vilken romantiker du
är. Nej, men inte vet jag, men ja. det är ändå ett bra upplägg som är förstört.
Ja, just det, fan.
Tack vare dig.
Har du tänkt på en sak, att både du och Fredrik Wikingsson är sådana personer som bara blir snyggare och snyggare ju äldre ni blir?
Nej, jag har tänkt på det med honom faktiskt, det har jag, ska ärligt säga. Även om han är mycket snyggare på tv än han är i verkligheten.
Jaså?
Men jag har inte tänkt på det med mig själv. Men det,
jag tänker, brukar inte du få höra sånt?
Jo, men ja, jo. Men det är för att jag såg ut så, alltså, jag var så otroligt ful och sådär, så, som säger folk. Och då så, när de säger det så är det som att de vill, då kan de säga... Då vill de väl trösta med att säga att men du, nu är du inte lika ful längre då. Ungefär så. Men ja, men om man ska vara ärlig, om man ska svara ärligt, så håller jag faktiskt med. Jag tycker att jag blir snyggare och snyggare. Från liksom egentligen födseln och framåt. Ända fram till för ungefär 1 eller 2 år sedan.
Mm-hmm.
När jag kände att åldern hann ikapp mig lite grann. Och jag kände att huden liksom, det började hänga och du vet, sådär.
Mm.
Så att nu tycker jag att jag var snyggare för ett år sedan än vad jag är nu. Så nu har jag vänt tillbaka. Ja. Så jag peakade 2017 typ.
Förutom det då, så är du ju också en av de roligaste jag vet. Jag brukar tänka ganska ofta på en Instagram-post som du gjorde med Caitlyn Jenner på den här Vanity Fair.
Jo, men du var en av de få som uppskattade det skämtet, kan jag säga.
Nej, men det, vi kanske, för de som inte vet eller såg det, så var det många kända i Sverige som la upp det på sin Instagram.
De bara, och skrev respekt,
olika, ja, men
wow,
olika hyllningar. Ja. Och du la upp det och skrev tunt. Och det har jag tänkt på ganska ofta efter det. Och tänkt på att det var det roligaste jag har läst. Men jag såg bland annat att Pernilla Wahlgren inte uppskattade det. Hon kommenterade
väl. Nej, hon blev galen och sa att det är du som är tönt och du är en liten människa. Och hur kan du? Hennes kamp för att få vara sig själv är viktigare än du någonsin kommer förstå. Väx upp, din lilla barnunge och sådär. Det enda som jag vände mig emot var den här fasansfulla konsensusen bland svenska kändisar. Mm. Att samma dag liksom publicera den här bilden. Och det var ju bara det som jag tyckte var lite spännande. Men jag vet inte om jag vågar längre hålla på sådär. Jag minns när alla knöt en blus för Sara Danius. Du vet, knyt en blus. Och då så tog jag en bild på mig själv när jag knöt en slips. Och så la jag ut det där, knyt en slips var min hashtag för Horace. Ja, och det tyckte jag så här, det är kul.
Ja.
Men det var ju inte läge.
Nej, du la inte ut det.
Jag la ut den. Ja. Och efter 3 minuter var det som 40 kommentarer som var så här, that's it. Nu vet jag att du är ett svin. Det där kommer jag aldrig förlåta. Det där var... Och jag ringde till Amanda. Amanda, kolla vad jag gjort. Hon bara, publicera. Vad har du gjort? Och då i den här paniken så bara tryckte jag bara på avpublicera. Jag vågar inte längre.
Nej.
Jag blir för gammal. Jag vet inte. Jag blir för mycket att beskydda eller någonting.
Men känner du dig ofta då liksom missförstådd? Du kan inte vila den här tanken att de som fattar, de fattar och så. Eller känns det osympatiskt?
Nej, men jag önskar att det hade varit så. Men uppenbarligen så är det ju någonting i mig som... Det är väl någonting med att min fallhöjd liksom blir ju högre och högre. Alltså, så därför så... Jag har så mycket att liksom värna om. Mina uppdrag och inkomster och det är lägenhetsamorteringar. Alltså, det är sån koloss nu att vara mig. Att jag har liksom inte råd att folk blir arga på mig och att jag eventuellt riskerar att förlora något uppdrag. Alltså, det är liksom, och det har gjort mig lite feg. Och det kan jag avsky hos mig själv.
Mm. Och sen är det väl kanske att man lever i en tydligare så här drevsamhälle.
Ja, alltså,
att det är där man taggar in arbetsgivare.
Jo, men det är så sjukt. Jag minns när jag blev... jag vet inte om du minns den här mopedisten, 15-åriga mopedisten som åkte runt och jagade inbrottstjuvar i någon villaområde. Då skrev Moa Wallin, De La Q-Moa, då skrev hon en tweet där hon länkade till artikeln och skrev Sveriges töntigaste person och upptäckte någonting. Ja, det här likade jag, den tweeten. Och då, det skulle jag inte gjort då, för då var det så många som blev arga på det här. Och som tittade då på den här tweeten av Moa Wallin och konsulerade vilka som hade likat, kontaktade mig då. Jag kanske fick 40-50 tweets om att jag var en vidrig, förfärlig, jag var en mobbare och sådär. Och det var ju fint. Men det som då också hände var att de här människorna hörde av sig till Expressen, till mina chefer. Ja, och till slut på kvällen fick jag ett samtal från Expressens redaktionschef Magnus Alselin. Han sa, det är ganska mycket liv nu om det här. Alltså jag har likat en tweet. Alltså jag vill bara nämna det för att du vet ju hur man gör när man slölar. Alltså jag kollar knappt på det där. Jag tyckte det var en rolig text till en knäppbild. Alltså jag hade liksom inte tanke på att... Jag tänkte inte en sekund på, liksom, på det där. Man likar en bild.
Och sen är det du har likat är ju inte heller någonting fasen.
Nej, inte ens det. Det är inte sånt så här, där Holocaust ägde aldrig rum. Mm. Likat. Då kan man förstå att det där... kanske inte skulle ha likat. Men det här var ju något annat då. Men då ringer i alla fall Expressens redaktionschef mig och säger så här, jag tror att det är på sin plats att du kanske ber om ursäkt. Och då så är jag så liksom så upp i varv av alla som säger att jag är en idiot, att jag är en mobbare och sådär. Att jag tänker att det är en rimlig sak då. Ja, men det kanske har rätt i. Jag lägger på luren. Jag berättar för Amanda om samtalet och hon säger så här, men vad håller du på med, Alex? Är du galen? Du kan inte be om ursäkt för det här. Mm. Du måste ju kunna få göra såna här saker. Du måste kunna få likea en humoristisk tweet även om den är elak. Mm. Och det var ju en ögonöppnare. Jag bara, det är klart. Och då så hörde jag mig till pressen och sa, jag vet inte, det här känns inte bra. Jag vill inte be om ursäkt. Jag kan faktiskt inte stå för det. Men jag bara menar, vi lever i en värld där det här inträffar. Mm. Där är som en hög chef på Expressen ber mig att be om ursäkt för att jag likar en humoristisk tweet.
Mm, och det kanske inte heller är någonting som han tycker. Utan jag menar, han är ju också påverkad av klimatet.
Ja, absolut. Men jag menar bara att det är liksom, den här deplatforming-världen som vi lever i. Fruktansvärd.
När du intervjuas, jag har kollat på ganska mycket intervjuer med dig, så tas ju din gamla blogg jätteofta upp och du så här beskrivs som elak och så vidare. Eller mobbare. Före detta mobbaren Alex Rolman och så. Och den här podden handlar ju till stor del om vad som är en bra människa. Mm. Tycker du att du är en bra människa?
Ja, men det tycker jag väl. Eller jag är väl dålig på massor med plan såklart. Men och det beror lite på vad man menar med en bra människa. Är jag en bra förälder eller är jag en bra make eller är jag en bra medmänniska eller så. Men jag tror ju och kämpar hårt för humanism. Och jag tror på humanismen som livshållning liksom. Och jag tror att man, om man bara håller sig till humanismen, då blir man en bra människa. Då har man i alla fall goda chanser att vara en bra människa. Men det är klart att jag har massor med brister och sånt där. Men i grund och botten så här, har jag en hållning som jag tror ändå.
Men har det varit då så att du har tvivlat på det när människor, journalister och så vidare har tagit upp din blogg och det här med att du var en mobbare eller, nej, att du var elak. Eller har du liksom mer kunnat förstått var det kommer ifrån, nej, och vad de,
ja,
varför de säger så?
Ja, vad fan, både och. Det, är liksom, det värsta är ju att det är ju... Jag blev ju kallad mobbare då och... det är någon typ av mediebild då, alltså jag var elak och sen så jag köper inte, och om man läser min blogg idag så vilket ju väldigt få har gjort, då märker man att så himla elak var den inte.
Mm.
Den var ju konfrontativ, men herregud, det var en blogg som var satt till jorden för att häckla kändissamtiden.
Mm.
Det måste ju man ju få göra utan att bli kallad mobbare. En mobbare för mig, det är ju en alltså om man skulle ha en blogg där man mobbar, då skulle det vara att man liksom går på någon hjälplös person. Alltså man skriver om en bartender på Hotell Diplomat som var ful, och han heter Joakim Svensson, och här är en bild på honom. Kolla på den här jäveln. Det är ju mobbning på något sätt. Mm. Även om det kanske krävs att man är många som är med om det. Men om då liksom de andra människorna i kommentarsfältet säger ja, fy fan vad ful. Det är ju hemskt ju. Jag skrev ju att Peter Jihde hade ful frisyr.
Mm.
Det är liksom, jag tycker ändå att det är en stor skillnad. Och jag vänder mig starkt emot det där med att jag skulle ha varit en mobbare. Men jag har också köpt det. Liksom. Jag orkar liksom inte bråka om det längre. Framförallt nu då när liksom jag skriver texter och högerextrema människor har ju plockat upp det här. Så att fort som jag skriver en text där jag vänder mig mot SD till exempel, då finns det en högersvans som på Twitter skriver riksmobbaren har gjort det igen, skrivit en vidig text. Alltså riksmobbaren, ärkemobbaren har ju blivit ett slagträ som högerextrema krafter använder mot mig för att göra mina texter för att ta udden av dem.
Mm.
Så att nu används det där liksom politiskt mot mig på ett sätt som jag tycker också är inte så kul då.
Hur skulle du pratade om att du är humanist. Vad tycker du definierar att vara humanist, eller liksom, hur skulle du beskriva vad är en bra människa för dig?
Nej men humanisten ser ju på människovärdet och ett lika människovärde. Dels att man tycker att alla människor är lika mycket värda, och dels att man sätter människans värde väldigt högt. Alltså att vi är värda mycket. En människas liv är värt mycket. Och det handlar ju såklart om medmänsklighet också. Alltså jag menar, jag har full respekt för jag skulle ha full respekt för dig om du sa till mig så här: jag tycker vi ska införa tiggeriförbud. Jag håller inte alls med dig om det, men jag skulle ha respekt för den åsikten. Det tycker jag är fine, men däremot när jag ser de här människorna stå liksom där på Medborgarplatsen och skrika ut ur vårt land till de här afghanerna, att de kan stå där och skrika så där, det tycker jag är så här. Det är inte humanistiskt. Det är liksom, då har man inte, då ser man inte människor som liksom likvärdiga varandra.
Mm.
Förstår du?
Men handlar inte det också lite om så här intelligens på något sätt? Alltså att man kan argumentera för sin sak och inte agera på känsla och ilska.
Jag vet inte om man kan skylla på att de är dumma i huvudet, för att det handlar väl om att, jag vet inte, alltså det är väl instinktivt hos mig i alla fall.
Mm.
Det handlar inte om intelligens eller att det som alltså, eller intellektualism, utan det är en instinkt att människan är liksom vi är värdefulla och alla är lika värdefulla.
Mm.
Jag vet inte om man kan skylla på att de är korkade.
Ja, men mer att de kanske är mer känslostyrda, att man,
ja, agerar,
att man inte kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Man har problem med det och
liksom. Verkligen.
Men när tycker du att du som längst ifrån att vara en god människa?
När jag är en dålig förälder eller en dålig make. Då, alltså när jag är irriterad eller ja, mina sämsta sidor, de kommer tyvärr ut oftast för min familj då. vänner. Alltså, det är inte så att jag går runt och är hemsk, men ibland liksom så sipprar det ut en ohärlig Alex i hemmet.
Drivs du mycket av skuld och dåligt samvete?
Ja, okej. Okay. Ja.
Tänker den här överraskningen du har planerat för Amanda, är det liksom byggt på du tycker om henne och vill göra någonting fint för henne, eller kan det också vara en blandning av att du har jobbat mycket eller varit sur?
Nej, men anledningen är, vilket är faktiskt helt sjukt när jag tänker efter. Men det, för att man måste vara helt uppriktig, varför gör jag det här? Det var för att jag i söndags drömde att vi hade bestämt oss för att skilja oss. Alltså det är väldigt långt ifrån, vi är inte på tröskeln till skilsmässa, långt ifrån. Alltså jag uppfattar oss som väldigt lyckliga. Men det var en vriden mardröm. Och när jag vaknade då tänkte jag, ja, det kanske händer om man inte tar hand om varandra. Och då så kom jag på att jag måste alltid stå på tå för henne. Och då bestämde jag mig för att jag skulle göra det.
Mm. Så det var en dröm?
Ja.
Ja, intressant. Ljuger du mycket?
Ja, det gör jag väl inte mer än andra, tror jag.
Ljuger ni i podden? På din och Sigges podd?
Ja, jo, nej, men det ska jag inte säga att vi ljuger. Däremot så är vi ju historieberättare. Och vi spetsar ju då. Eller spetsar vi... Det är ju en del av historieberättandet att man gör, att man liksom formar dem och sådär. Men när det gäller sanning och lögn så är det så otroligt svåra begrepp, tycker jag. Därför att jag har ju börjat se sanningen på ett annat sätt nu på senare år. Alltså jag får ofta höra att du har ju förvrängt det här är inte sant, eller... Jag skrev en bok nu om min mormor och min morfar, om en bok som handlar om min mormors otrohet. Bränn alla mina brev heter den här. Och den bygger ju på liksom brev, och alltså faktiska brev mellan mormor och Olof Lagercrantz. De är ju autentiska. Sen har jag ju hittat på massor. Men det känns ändå som att det är sant, fast det inte är sant, förstår du? Jag tänkte på det också med barndomsminnen. Eller så här, jag skulle kunna hitta på ett barndomsminne, men använda mig av olika nycklar och verktyg och olika parametrar som skulle kunna göra det minnet helt sant, fastän det inte har hänt. Förstår du vad jag menar?
Men om det inte har hänt, är det sant då? Eller du menar att det känns sant för dig?
Ja, men då är det sant, fastän det inte har hänt. Det är därför som jag menar att det är. Jag har börjat helt omvärdera sanningsbegreppet. Jag var väldigt liksom binär i det där i början. Alltså jag bara, är det sant så är det sant, är det falskt så är det falskt. Men jag menar, när David Lagercrantz skriver i boken om Zlatan och han gör en massa intervjuer, och sen så erkänner han då att han hade inte ett enda citat i Zlatan. Utan det är ju format och sådär. Då så blir folk galna. Men för mig är det ju helt... Det, bara, han är ju, det känns när jag läser den här boken som att det verkligen är Zlatan som pratar. Och därför blir det sant. Förstår du?
Mm. Men det där kan man ju verkligen få syn på. Jag tänker... alltså att man brukar ju klyschigt säga liksom att sanningen är ju... alltså subjektiv, att när man rotar i sin egen barndom och sen kollar man med sina syskon till exempel, eller med sina föräldrar, och kanske ska ställa dem till svars eller vad det nu kan vara, kan det ofta komma fram att man inte delar heller samma minnen eller liksom samma sanna bild. Och det är väl för att mycket görs väl om i huvudet på den.
Och så är det ju. Liksom,
det är ens egen sanning på något sätt.
Det värsta är ju också att det finns att sanningen förändras för en själv också. Jag har barndomsminnen som förändras i mig om och om igen. Alltså, det finns ett barndomsminne som jag använder mig av. När jag gick i terapi så var det mitt liksom urtrauma. Det när jag är 4 eller 5 år gammal. Och jag sitter i en bil och vi bråkade bak och pappa blir arg. Han säger att han ska kasta ut oss i bilen om vi fortsätter skrika. Och så gör vi det. Då tvärnitar han. Och sen så går han ut ur bilen. Och sen tar han ett grepp på mig. Och så bär han ut mig på en åker. Och så kastar han ut mig på åkern. Ja, och så går han tillbaka och jag tänker, oj jävlar, jag måste in i bilen igen, för om man lämnar mig här då dör jag ju, tänker jag då. Så jag springer tillbaka för mitt liv, kommer in i bilen igen, Pappa går ut igen, tar tag i mig igen och så kastar han ut mig igen. Och så landar jag liksom fel. Jag får ont i benet så jag kommer inte upp. Och pappa går in i bilen igen, smäller igen dörren och så åker han iväg. Och ibland i minnet så sitter mamma där fram också. Och ibland så sitter hon inte där fram. Och när hon sitter där fram då tänker jag, varför säger inte hon till? Varför säger hon inte åt pappa? Så där kan man inte göra mot en 4-åring. Och när hon inte är där, då lägger jag all skuld på pappa. Det är ju ändå avgörande för mig om mamma är där eller inte. Mm. Men jag kan inte säga jag kan inte säga nu längre. Jag vet inte vad som är sant eller inte. Nej. Ibland är hon där, ibland är hon inte där. Fram och tillbaka. Så att jag bara menar att minnena ändras hos en själv. Liksom. Mm. Det är starka grejer.
Du har ju pratat en del om att du är en sorgsen person. Mm. Jag tänker det här med, som glädje för dina barn och så. Känner du ofta att du måste fejka glädje i ditt liv? Pappa är glad, fast du kanske egentligen inte är det.
Ja, det är klart. Alltså, herregud. Det är ju... Alltså, jag har ju liksom, såklart... jag har ju till exempel ett läte som kommer från liksom botten av ett system som jag inte kan behärska, som är något typ av ångest gurgel. Och det är ju, det kommer ju att jag inte, det kan ju komma där som helst och då kan jag inte bestämma, det bestämmer jag inte över. Men när det kommer då får jag då säga vad är det? Varför låter du så där? Och då säger jag så här, nej, ingenting, allting är bra. Och det, jag minns ju själv när jag stod i köket och skulle mecka pappas whisky. Han ville ha whisky med is och då höll jag på med det där. Så fastnade isbitarna på den här diskbänken. Så jag fick liksom slå på dem för att de skulle lossna. Samtidigt som jag hörde pappa från tv-rummet där han viskade för sig själv då. Satan, helvete, jävla skit, satan, gud. Och det blev om igen. Och jag någon gång så frågade jag, vad är det du säger? Nej, det är ingenting, han vill inte prata om det. Men det var ju hans sätt att hantera dödsångesten. Mm. Man kan ju inte gå runt och liksom visa sitt mörker för sina barn, det tror jag inte. Det vore ju inget bra, tror jag.
Nej.
Men sen är det ju så att jag också är faktiskt gladaste versionen av mig är ju när jag är med mina barn.
Vi är superstolta att samarbeta med Akademikernas A-kassa. Det är en helt partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande organisation. Och de är alltså med och sponsrar den här podden. Det är vi väldigt, väldigt glada över, David.
Ja, om man blir medlem för endast 110 kronor i månaden.
Exakt.
För upplägget. Så det är billigt.
Och man kan ju också, ifall man har blivit medlem i Akademikernas A-kassa, vilket jag tycker att alla ska bli, så får man gärna dra iväg något typ av meddelande på sociala medier att ni har gjort det. För då fortsätter ju de kanske samarbeta med den här podden och på så sätt kan vi också fortsätta ha podden.
Mm. Mm.
Det är fint.
Ja, det är jättebra.
Så ifall du blir medlem i Akademikernas A-kassa, ni kan gå in på hemsidan akademikernasakassa.se och bli det för 110 kronor i månaden. Då tycker jag att ni ska meddela oss.
Dags för moralsnabbisen. Äter du kött?
Ja, men allt mindre. Alltså, jag...
Tänker du ju ansiktet utåt för skärkis?
Jag vet, men... Nej, men det är ju, det är faktiskt sant, det är faktiskt hemskt. Men jag äter allt mindre kött. Men alltså, jag ska absolut inte säga att jag gör någonting för någon. Men annat än att när jag går på restaurang och äter lunch, vilket jag gör varje dag, så då tänker jag att då är det enklare för mig att, eller ett enkelt beslut att ta fisken istället för köttet. Och det har nog gjort att jag har minskat min köttkonsumtion med, ja, men säg 70%. Mm. Men jag älskar ju då skärkisarna. Då är jag ju hemma, det är jag ju i himmelriket ju, med en whisky och en öl och lite korvar.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Nej, men jag vad ska man säga? Vad ska man svara på en sån fråga?
Gärna ärligt om du vill.
Jo, men jag bara menar...
Eller försöker hitta en summa ut som låter tillräckligt?
Nej, jag vet inte, men jag kan gissa. Men jag bara menar, om man nu svarar det, är inte det, och om den siffran är hög, är inte det skrytsamt då?
Nej, men jag frågar, jag är ju ohyfsad och frågar, så du får skylla på mig.
Nej, men jag kanske ger 1,5 kanske.
Öppnar du breven du får från välgörenhetsorganisationen?
Nej, aldrig.
Tycker du att vi rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen av världen?
Ja.
Du tror på bistånd?
Ja, det är klart jag gör. Men vem gör inte det?
Källsorterar du?
Nej, det gör jag inte. Nej.
Vinflaskor direkt i soporna, eller?
Ja, nej, så, nej. Det gör jag inte. Så illa är det inte. Men nästan så illa.
Är det okej att köpa sex?
Det har jag svarat. Det skulle jag säga att jag var... Alltså generellt nej. Men jag menar bara att... det jag är ute efter här är om det någon gång är okej att köpa sex. I någon situation. Men jag
tänker ifall man är... funktionsnedsatt eller vilka situationer tänker du?
Jag tänker dels på nej men alltså den här idén om den lyckliga horan, alltså en person som ju, alltså det är ju en transaktion, alltså jag ser inte att jag tror på det här eller tycker det här, jag bara försöker hitta någon väg in i att kunna säga ja, men generellt sett så är svaret nej, jag tycker inte det.
Du tror inte att det finns en lycklig hora på det sättet?
Nej, jag tror att man är del av en struktur som man, ja, som man medveten eller omedveten är en del av. Då.
Är du för abort?
Absolut.
Är du för abort om man upptäcker till exempel att fostret har Downs syndrom? Man får ta bort det då? Jag menar, så ser ju svensk abortlag ut idag.
Ja, det är. Men det är klart att det är svårare. Men det handlar ju om... ja, jag tycker det är svårt, klurigt. Men jag tycker att den... Att man ska få göra abort så. Det handlar också om... Alltså, det är en enorm påfrestning för en förälder att ha bara förälder till ett barn med Downs syndrom. Och... om man inte klarar det så är det ett enormt straff för det här barnet. Och om de då väljer att det här klarar vi inte av då är det så.
För jag tänker det låter ju ganska kontroversiellt ändå. Alltså, men jag tänker den här vurmen som finns för människor med Downs syndrom. Alltså att alla rätten att vara olika, att alla människor ska få finnas och så vidare. Jag tänker bara att det lät så...
Har vi inte en abortlagstiftning där man...
Jo, där man får, absolut.
För men, jag menar bara att det är därför man gör de här liksom, vet du det, bupp och pupp och tupp och nipp och...
Vad heter det? Kubtestet.
Ja, just det. Mm. Och då kollar man efter sånt där. Mm. Och sen så terminerar man då barnet om det är... om det har någon typ av skada.
Mm. Alla gör ju inte det.
Nej, nej.
Men det är ju därför man gör testet.
Jag menar det.
Ja. Det är ju sant. Men jag menar, det finns ju någon slags... jag upplever bara att det kan finnas någon slags hyckleri där, men du är ju inte hycklande med det då. Alltså jag menar, det kan ju finnas att man gör testet, men att man, det är ju väldigt så kontroversiellt ändå att så här, men jag vill inte ha ett barn med Downs syndrom, att säga det högt.
Ja, men ingen vill väl ha ett barn med Downs syndrom. Det, menar, sen
men
så,
vill.
Nej, menar, men det var du som sa det.
Mm.
Men sen händer det och då så finns det ju hur många föräldrar som helst som älskar det här barnet som alla andra barn och som kämpar för det och som viger sina liv åt det. Det är väldigt fint ju. Men alla är inte gjorda för, alltså alla är inte skapta för den typen av föräldraskap. Och då finns den möjligheten. Jag tycker det är rimligt.
Ska droger legaliseras?
Det tycker jag är svårt. Jag saknar lite som tiden när man var kategorisk. Jag är ju liberal. Superliberal.
Mm.
Jag vill ju att man ska, att jag vill ju kunna göra vad fan jag vill. Alltså jag vill toka vid idén att jag inte får röka marijuana eller att jag skulle liksom hamna i fängelse för det.
Du är superliberal, men samtidigt är du sosse.
Ja, men jag är socialliberal.
Okej. Okay. Mm.
Men samtidigt så uppskattar jag såklart att de här drogerna liksom, de riskerar ju att förstöra människors liv. och att det behövs, att det kanske då behövs en lagstiftning mot det.
Har du varit otrogen?
Ja, det har jag.
Karin Stolpes gener.
Ja, precis. Men det går ju i släkten, det här med otrohet.
Men, har du blivit bedragen då?
Ja, herregud, verkligen. Mm. Eller,
vad var värst?
Det var svårt att vara otrogen i ett förhållande. Det är ju en pågående mardröm. För att jag känner ju hela tiden, ska jag bli påkommen? Alltså ett sms som kommer och så ligger telefonen där på soffbordet och hon kanske ser, och vem är det som skriver? Och man går ju runt in liksom på nålar på ett sätt som inte alls... ja, det var... Det vill jag aldrig göra. Jag vill aldrig hamna där.
Ja. Var det länge sedan?
Ja, det var länge sedan. Men att bli bedragen, det var ju en annan... Det var ju en, liksom en mer fokuserad... Alltså att bedra någon, det är ju en utdragen tortyr. Men att bli bedragen och upptäcka det var ju en chock. Mm. Av liksom sorg och förtvivlan och vrede och allting. Och det var ju... Så det är svårt att jämföra de två. Mm. De är båda vidriga.
Håller du upp dörrar för människor med barnvagnar?
Mm. Vad ska jag säga det?
Va?
Vem skulle svara nej på det? Nej, det gör jag inte. Då tycker jag, nej, det får de klara själva. Jävla dum fråga. Hitta någon person som säger nej. Så bara,
Jag tänker att man kanske stör sig på människor med barn om man själv inte har några. Vad vet jag?
Har du kommit på den frågan?
Ja.
Det är nog din sämsta insats. Du har ändå jobbat länge nu i media. Men det här är din...
Jag hade
det här
faktiskt en fråga förut som jag tog bort. Som var, ställer du dig upp för gamla i bussen? Men jag upptäckte att de där frågorna svarade folk bara ja på. Så
det här var din svagaste stund.
Det här segmentet heter Vad sa du?
Mm-hmm.
Som handlar om att jag läser upp ett litet citat med lite fullfrågor.
Mm.
Alltså ett citat som du har sagt en gång i tiden.
Gud.
Nej, men det här är nyligen. Det här är 26 januari 2019.
Det kan inte vara något fel.
Så det här måste du ju stå för.
Ja. Det här är alltså nyligen, typ häromdagen.
Ja.
Ja.
Om vi inte ändrar vårt beteende så kommer vi att förstöra klimatet för all framtid. Samtidigt tog jag flyget till Göteborg för ett par veckor sedan, orkade inte riskera ett försenat tåg. Och på sportlovet funderar vi på att åka till Mallorca, hela familjen.
Mm.
Det här skrev du i Expressen då.
Mm.
Jag tänker bara, det här är ju ganska vanligt. Jag kände igen mig själv.
Jag såg vad du skrev. Du försökte liksom förebygga aningslösa influencers attack på dig.
Ja, du såg det på Instagram, eller?
Var det så det var?
Mm.
Nej, men alltså, ja, vem säger, vad är din fråga? Det här
min,
är väl,
min, ja. Ja, men min fråga är kanske först och främst, har du klimatångest?
Mm, det är klart. Men alltså, det är uppenbarligen inte så mycket ångest så att jag på riktigt gör någonting åt det. Ibland känns det som att, att någon skulle bara komma in och säga så här blir det. Det är inga orimliga krav som ställs på människan. Men uppmaningen så är de för svåra för oss att liksom göra på egen hand. Så det jag är ett bevis på det. Och du också. Vi antar att du också är medveten om det och att du känner en ångest. Och då känner jag bara att om inte vi kan göra det, då måste det regleras. Alltså någon måste bestämma över våra huvuden. Att så här måste det gå till. För att vi ska få en hållbar, liksom, en hållbar miljö och leva hållbart krävs det här. Och då gör vi bara så.
Men samtidigt är det ju, jag tänker det här du, när du snackade om droger, att du är väldigt liberal och blir galen ifall någon ska bestämma om du får röka gräs eller inte.
Ja.
Och det, jag menar, man kan ju, gräs skadar ju också väldigt många människor.
Ja, men det skadar ju på individnivå.
Mm.
Och det här skadar ju, det som vi ju nu gör, det håller på att utrota hela mänskligheten. Ja, det menar bara att det är en skillnad där på de här två sakerna.
Mm.
Men jag ser inte att det är enkelt. Det är klurigt.
Ett annat citat. Jag är rädd att du kommer bli arg på mig för att jag tar upp det här.
Mm. Vad är det nu?
Jag vågar inte läsa.
Kör nu. Var inte rädd.
Okej, förlåt. I tidningen Café fick du frågan: vad är det närmsta du har varit döden?
Ja.
Du svarar: när jag låg med en glädjeflicka i Bangkok utan kondom.
Ja, men det här är ju, jag är glad att jag tar upp det, för det här är en sån här, om jag hade svarat så på den frågan idag, jag hade väl inte haft ett jobb kvar, antar jag. Eller jag vet inte, det hade väl blivit ett jävla liv helt enkelt.
Handlar det om samhällsklimatet eller vart du är i din karriär?
Nej, men det handlar om samhällsklimatet ju. Alltså den här typen av, så här kan man liksom inte skoja. Och för jag skojar såklart. Alltså, jag tror att man, eller jag hoppas att man uppfattar att det är ett skämt. Jag har aldrig varit med någon hora någonsin. Jag var ganska nära en gång. Nära. Det var nära en gång att jag skulle ligga med en prostituerad.
Det här har du pratat om i podden.
Ja, det var otroligt. Men det var ju när jag var typ 17 år. Jag var väldigt glad att jag inte är nu en av dem. Men det där tyckte jag var, det där tycker jag är ett roligt svar på något sätt. Man är en karaktär.
Och, men det är väldigt överraskande så, ja, på frågan vad är det närmaste du har varit död? Det är ju, man blir förvånad.
Ja, jag vet.
Men,
det är sånt som man inte kan göra längre.
Tycker du att det finns några fördelar med att man inte kan svara på det
Nej,
sättet?
Ja, det är klart att, alltså, jag vet inte. Men det finns, klart att det finns, det är mycket skit som inte kommer ut. Såklart. Alltså jag menar, nu blev Mr. Cool tystad. Vi kan ta ett exempel som alla känner till.
Mm.
Och
Knulla barn.
Knulla barn, ja. På ett sätt så är det väl bra att den låten inte finns längre. Kan man väl tycka. För det var ju inte så bra, men ja. Det var inte så kul, det var inte så bra. Så att men samtidigt så är det så otroligt dystert att han inte får skämta om vad som helst och sådär.
Mm.
Så att det tar ju över. Den sorgen över att vi lever i ett land där liksom några influencers kan bestämma vad man får skämta om. Det är för jävligt och så får det inte vara. Men om det är någonting som är bra med det så är det ju att jag menar att den typen av liksom dåligt innehåll ändå upphör att finnas till. Om du förstår vad jag menar.
Å andra sidan kan man ju tycka att det ska, alltså även dålig humor är ju...
Nej, men ja, absolut. Det är därför som jag tycker att det är för jävligt.
Mm.
Men om du nu försöker få mig att hitta någonting positivt med det, så är det väl det.
Moraliska dilemman. Jag kommer läsa upp olika fantasisituationer för dig som du befinner dig i.
Mm.
Du gör ett val.
Mm.
Din brorsa Kalle är anklagad för förskingring.
Mm.
Du vet att det här är ett äkta misstag, men han kommer åka dit på 3 års fängelse. Men du sitter på en magisk lösning i form av förfalskade dokument som gör han skuldfri. Du kommer inte åka in på det och inte din bror heller. Däremot så kommer en oskyldig revisor åka dit på 6 månaders fängelse. Tar du fram dokumenten som räddar din bror? Och där, som då sätter dit den här revisorn. Jag ska säga att Kalle fick samma fråga om dig.
Vad svarar han då?
Ja, det kommer jag inte säga.
Jag vet vad han svarar. Men jag måste ju vara... Alltså för att det menar... men det är... Man måste ju verkligen sätta mig in i det här. Ja. Som att det vore på riktigt. Mm. Alltså för annars... För det är klart att jag kan skoja om det, säger att Kalle åker in så här. Men alltså det är klart att jag får, och jag måste också veta, får det visa och veta att det är jag, att det är bara jag som lever med min skam så att säga. Och han är helt oskyldig.
Ja.
Han är lite ful fisk. Nej.
Nej.
Han är
en schysst person,
legit.
Men du känner han inte då liksom.
Nej.
Men han åker dit på 6 månader, annars åker ju Kalle dit på 3 år. Så det är Kalles fel, men det är ett äkta misstag liksom. Det är inte så att han har varit lite slarvig, Kalle.
Nej, men jag hjälper vid Kalle då. Tror jag.
Du sätter en revisor i.
Ja, men det är
han
svårt.
Han har barn och fru.
Har han barn?
Ja. Nyfödd.
Nyfödd?
Men han har ju en fru som säkert klarar sig.
Ja.
Men det är bra, för Kalle skulle faktiskt ha hjälpt dig.
Ja, men det visste jag att han skulle. Men han skulle liksom säga, du vet, vad han sa, alltså typ Alex har Han har en, det är han som ligger bakom en av massgravarna i Srebrenica. Kalle skulle bara, jag hjälper honom, spelar ingen roll. Alltså vad han gör för brott så skulle han liksom...
Skulle det är han... väldigt fint.
Ja, det är fint, verkligen. Är
han fint. Skulle också hellre döda Filip Hammar än att döda Sandras hund. Det tyckte jag också var kul.
Det kan jag tycka är rimligt.
Du sitter på Brillo för en middag med Amanda. När du går på toaletten hittar du en tappad telefon på golvet. Du plockar upp den, tittar omkring efter ägaren men ingen är där. Då ser du till din förvåning att mobilen fortfarande är olåst. Bakgrundsbilden är en selfie på Marcus Birro iförd Romas lagtröja. Du bläddrar snabbt genom kontakter och inser att telefonen är Marcus Birros. Alla hans sms, mail, eventuella nakenbilder och hela hans liv finns där i. Vad gör du?
Jag tittar inte på, jag rotar inte. Och det här beror inte på att jag är högt stående. Det beror på att jag inte längre är galen i Marcus Birro som jag en gång var. Mm. Jag var ju besatt av honom. Tyckte att det var spännande och, men jag var ju det när han var liksom inflytelserik och när han hade sina plattformar och när han var en maktfaktor. Men jag var också det när han sen hamnade på glid i tillvaron, när han blev radikaliserad och när han började flörta med högerextrema krafter och sådär. Då tyckte jag också att det var otroligt spännande att se på. Men sen ett par år tillbaka så jag har inte alls samma besatthet kvar. Jag känner ingenting för Marcus Birro. Alltså om jag känner någonting så känner jag kärlek för honom. Så att jag skulle nog ta upp telefonen och så skulle jag nog hitta, vad heter han, hon den där SD-frun som han har nu. Jag skulle hitta hennes nummer och ringa upp henne och säga jag har...
SD-frun, du syftar på att hon var gift med en sverigedemokrat innan.
Ja. Mm. Och då skulle jag, så att jag skulle inte rota det minsta.
Mm. Ädelt.
Nej, men som sagt, men hade det hänt för 5 år sedan, då hade jag kartlagt varenda som sms.
Det kommer ju snart ett avsnitt med Gott Folk och Marcus Birro. Mm. Han fick ju samma fråga.
Om mig?
Ja. Uh-huh. Så kan ju lyssnarna se fram emot, se vad han svarade.
Vad sa han då? Han har ju ingen moral. Han har ingen moral. Men vem fan har det? Jag märker nu att, alltså jag trodde att det skulle vara ganska lätt för mig, men jag märker att, fan man snubblar ändå alltså. Fan vad det... Liksom, man blir aldrig färdig.
Ja, det är ju, så säger ju alla som jag pratar om. Det är ju, det är inte så att jag sitter här som något facit. Eller,
nej, nej.
Din fru Amanda släpper bomben att hon och sin syster Hanna nu ska lansera en medium-app. Det vill säga en app där deras följare får chansen att prata med ett medium för 19 kronor i minuten. Amanda berättar glatt om appen och de 100 000 deras företag nu investerat i utvecklingen och vilken succé det kommer att bli. Du anar ramaskri och starka åsikter från bland annat såna som dig som inte tror på sånt här mumbo jumbo. Vad gör du?
Nej, vad ska jag göra? Alltså det hade ju varit katastrof. Det hade ju alltså, men jag menar, det är inte helt, det är ingen dålig idé i Hannas och Mannas värld. Så det kanske händer till och med. Men det är ju, det där är ju den största sprickan i vårt äktenskap. Det är ju att hon faktiskt tror på spöken och sånt där. Det är ju sjukt. Hon tror alltså på riktigt att liksom...
Förlåt, jag skrattar. Men min mamma tror ju att hon är häxa. Alltså jag känner bara...
Men det är så jävla sjukt. Alltså jag glömmer aldrig när någon gång på Gotland, vi hade varit där en sen kväll och så plockade vi undan tallrikarna från uteplatsen och så när jag gick ut så såg jag att hon stod på huk vid buskarna. Viskade med en groda som hon så satt där. Och då sa jag, vad gör du? Då sa hon, det är farmor. Då menade hon på allvar att den där grodan var, det var farmor hade liksom kommit tillbaka i livet som den där grodan. Det var alltså ingen skämt, hon trodde det. Och det är ju liksom, det gör mig så jävla ledsen för att jag kan inte...
Det finns ingenting i dig som förstår att det kan vara lite härligt då. Att tro på den typen av...
Nej, men det är så, jo, men absolut, men det är bara att man är blåst. Och jag vill inte tro att min fru är blåst.
Är det inte att man bara liksom vill tro på något annat?
Jo, men det är ju liksom...
Det är ju jävligt skönt, tänker jag, att gå till en spådam och sådär.
Ja, det är absolut. Men det är liksom inte... Ja, det är så jävla sorgligt alltså.
Man slipper lite ansvar, tänker jag. Alltså från sina egna liv.
Det är klart,
liv, liksom,
absolut.
Man får liksom en annan typ av kontext att vila sig i. Men ifall den här medie... Du skulle stötta den här typen av app.
Jag skulle nog vara tvungen att... Alltså framförallt om de hade investerat 100 000, som du sa. Att jag skulle inte kunna gå ut och säga att det här är... Det, jag skulle inte göra det mot henne.
Ruben Östlund vill med sitt bolag köpa upp rättigheterna till Skynda att älska. Mm. Och göra den till film.
Wow.
Dina två bröder, Niklas och Kalle, tycker att det här är att gå över gränsen och vill inte se sig själva gestaltade på film. De säger att vi kommer aldrig mer prata med dig om du gör det här. Gör du det?
Det gör jag absolut. Och fan för dem om de skulle vara så barnsliga. Men därför att det låter liksom inte alls likt dem. Därför att det är ju en heder och en ära.
Men i det här exemplet är det tyvärr så här. Niklas framförallt, han sätter sig helt på tvären. Han tycker inte alls att det här är kul.
Nej, men jag skulle nog ändå göra det. Drömmen om Ruben Östlund som tar tag i, liksom, i min familjehistoria, den är så stark.
Eller, är historien liksom viktigare än din familj?
Ja, därför att alltså, uppenbarligen, eftersom jag har skrivit de här historierna med risk för att liksom, slita sönder min familj. Jag har ju ändå valt att berätta framför att liksom hålla det hemligt eller hålla det inom släkten eller hålla det sådär. Så att för mig är liksom min sanning att jag har rätt att berätta den håller jag väldigt högt då. Det är väldigt viktigt för mig.
Mm.
Men det är klart, alltså,
förlorar två bröder. Men
jag är kategorisk nu, men det är så ja. Jag satt ett möte nu med ett stort filmproduktionsbolag om rättigheterna till Bränna alla mina brev.
Mm.
Och då så hade de gjort en karta över vem de tänkte sig skulle spela mig. Eller vem som skulle spela mormor, vem som skulle spela, du vet sådär. Och då var jag, då bara scrollade jag ner för jag ville se vem de hade valt som skulle spela mig.
Mm.
Och vet du vem det var?
Nej,
jag blev väldigt glad. Jonas Karlsson.
Oj!
Det var ändå
men det förstår man. Det är lite samma...
Någonting finns där.
Ja.
Ja. Det var kul.
Hoppas det blir av.
Ja, men det är precis.
Under en poddinspelning så har Sigge försvunnit in på toaletten i en rejäl lång sittning. På bordet mellan er står hans dator som är kopplad till iMessage. Du ser hur han får sms från Peter Settman. Mm. SMSen innehåller ditt namn. Mm. Kikar du?
Ja.
Mm, du klickar. Då där läser du hur Settman skriver. Nej, du har rätt. Alex behöver kanske inte veta varje detalj. Du scrollar upp och läser då en konversation där Peter frågar Sigge om han har berättat för Alex, varpå Sigge svarat ett kort nej. Frågar du Sigge vad fan som pågår och därmed avslöjar att du rotat i hans sms?
Ja, det gör jag ju. Såklart. Ja, men ja, det är klart. Ja, vad är det med det?
Du tycker inte att det finns något oetiskt?
Jo, men vad fan. Det var för sugen på att veta.
Mm.
Det påminner mig, apropå otrohet, när jag... Jag hade en flickvän som skulle gå ut på kvällen med en kompis, tjejkompis.
Mm.
Och så glömde hon telefonen hemma. Och så kom det ett sms. Då såg man ju på det. Alltså, jag vet inte så att jag rotade. Men jag såg...
Jag är en väldigt rotig person.
Är du?
Mm.
Ja, men jag såg i alla fall, blir en kvart sen, ja. Typ. Och då tänkte jag att det måste ju vara den där kompisen. Men det var konstigt att inte numret var inlagt. För det var bara ett telefonnummer.
Mm.
Och då såg jag telefonnumret. Och telefonnumret var typ 0708-000-1001. Eller något sånt där.
Mm.
Och jag jobbade då på CH. Så jag bara, det där nummer känner jag igen.
Ah.
För det var så här specifikt, du.
Ah.
Och jag bara, vänta. Det där är ju... du får bipa det här. Det där är ju... Vi hade ringt honom bara och gjort någon enkätfråga eller någonting, någon intervjuförfrågan. Så jag förstod då att det där är då han. Och varför skriver han det som mest till henne?
Typisk otrohetsman.
Jag vet. Och då så... ja, men då, det var ju mörkt då.
Mm.
Och då så då öppnade jag ju då den där telefonen och så läste jag hela deras kontakt. hela deras mm. liksom,
och förstod. Var det här en flickvän som du hade haft länge?
Ja, ganska länge. Mm. Då förstod jag då att det var liksom en riktig affär då.
Det här är antingen eller.
Mm.
Antingen eller. Aldrig mer få podda. Eller fortsätta podda, men där alla intäkter du någonsin gör på en podd går oavkortat till Elaine Eksvärds konto.
Aldrig mer podda. Alltså jag måste vara ärlig. Det är ju mycket för pengarna som jag poddar. Mm. Alltså pengarna, alltså, måste bara, alltså podden är en koloss. Och den står för 75% av min inkomst.
Hur mycket tjänar ni per avsnitt?
Jag sa det någon gång i någon intervju och då blev Sigge så arg på mig.
En miljon? Var så mycket?
Ja, men jag kan inte...
Min kille är väldigt mycket på mig med poddar och sådär, för att han tycker, tänk på vad Alex och Sigge tjänar liksom. Det är svårt.
Men mitt svar på frågan är så här, så att om alla pengarna går inte till mig längre, då är det ju ett stort incitament som försvinner. Sen det är inte bara det. Var fjärde, var femte poddavsnitt så känner jag ju att nu gjorde vi något som vi inte har gjort förut, eller nu gjorde vi något som blev väldigt kul, och då är det kul att podda. Men om jag får 0 kronor för det. Och det är dessutom så att en sån person som Elaine Eksvärd skulle tjäna pengar på det. Då skulle det inte vara något, det skulle inte vara svårt att ta ett sånt beslut. Mm. Jag poddar inte en sekund längre.
Och för att förtydliga så har du svårt för henne för att hon är en av dem som du tycker. Jag tänker utifrån det vi pratar om i
sitt ord. Ja, men det som jag säger. Jag tycker inte om hennes, hon är säkert en bra person eller en fin person. Men jag tycker inte om hennes sätt att liksom, välja ut vad som är liksom, bra och dåligt. Och det som är dåligt, det ska bort, det ska utrotas. Jag tycker inte om den liksom, den drev de drev som hon startar, som hon uppmanar sina följare att göra, att man ska kontakta liksom Thomas Mattsson därför att en krönikör för 5 år sedan sa någonting som eventuellt var ett pedofilt uttalande.
Mm.
Jag avskyr det liksom, och det, därför så tycker jag tycker inte att det hon gör är bra.
Låta mig spökskriva din nästa roman. Det vill säga alla tror att det är du som skrivit den, men varenda ord är mitt.
Jag får inte påverka en rad. Nej. Fucking nightmare.
Eller, ja. Du skriver klart din nästa roman som är en total succé, men Fredrik Lindström sätts som författare och ingen kommer få veta att det är din bok. Han får all cred. Eller så är det jag som skriver din nästa roman.
Jag kan det för lite. Alltså jag kan inte din, jag har bara följt dig på Insta med små korta texter. Jag vet inte alls hur du skriver. Har du gjort något?
Ja, men
du
har bloggat sedan jag var 16.
Ja, men det har inte jag följt. Jo, någon gång i och för sig, men jag har inget minne av det. Det är sant, men jag har aldrig varit har du liksom det i dig?
Du får, det här är dina fördomar. Tror du att jag kan skriva?
Men det, för jag vet ju inte. Alltså, det handlar inte om fördomar. Det finns ju liksom, antingen kan man skriva eller så kan man inte göra det. Det handlar inte om vad man
är. Men jag tycker man kan väl ändå lära. Alltså, jag tycker man kan ju ganska lätt, ifall man är inne i någons Instagramflöde, kan man ju se så här, ifall den har ett kreativt språk eller ifall den är tråkig.
Nej, men jag kan se att du är kreativ. Men jag vet inte om du har ett kreativt språk. Det måste man... Det är farligt alltså.
Ja, men nu står du här med Fredrik Lindström. Få din cred, men boken är ju succé och du vet om att jävla vilken bok jag skrivit. Eller så riskerar du låter mig debutera under ditt namn.
Men får jag aldrig mer skriva?
Jo.
Ja, det är du bara vet. Den här gången?
Ja, det är en gång.
Nej, men då ger jag den till Lindström. Vet du varför? Därför att det enda jag har kvar är liksom böckerna och författarskapet. Alltså,
jag vill inte slarva bort det.
Nej, men slarva bort. Jag vill liksom
tuntig influencer-tjej.
Nej, men inte så. Utan jag skriver böcker för att jag älskar det, för att jag får äga varenda kommatecken. Och när jag får tillbaka boken från en redaktör, då så blir jag tokig om de har gjort några ändringar. Även om det är bara fel, stavfel och sådär, så vill jag göra alla ändringarna. Så de får bara komma med förslag. Och därför så är jag liksom besatt av det här, att allting här är mitt. Och att du skulle då skriva en bok, det skulle vara för svårt. Även om den säkert skulle bli bra. Det vet jag fan i för sig.
Mm.
Kanske blir usel. Jag vet inte om du har det.
Hur fan?
Jag skojar.
Nej, jag tror faktiskt inte jag har det. Vi ska ta in David här bara. David!
Mitt koncept är att jag ställer lite så här jobbiga, knepiga frågor som ska, ja, det ska bli lite jobbigt för dig, ja, förhoppningsvis.
Men de har ju varit jobbiga och knepiga redan innan.
Ja, det blir lite jobbigare. Alltså, de ska vara lite obehagligare. Äta middag med Marcus Birro varje kväll eller så knyter du fast Leif Mannströms kuk längs hans lår varje morgon?
Jag förstår inte.
Nej, men du har inte hört podden då.
Han har jättedaset tydligen. Jaha, så han knyter fast den längs låret.
Det sägs, Sigge påstår det, att för, eftersom det är många barn som tittar, så skulle de bli för rädda för att se hans paket. Så att de bandagerar hans penis längs låret så att den inte ska synas när han gör inspelningen på Mästerkocken. Enligt Sigge. Jag vet inte om det är sant.
Nej.
Men vad sa du? Att jag antingen ska äta middag med Marcus Birro.
Varje kväll.
Varje kväll?
Ja.
Tills jag dör?
Ja, tills du dör. Eller så, ditt nya jobb är att...
bandagera...
Mannströms.
Men hur ofta gör jag det?
Varje morgon. Innan han går till jobbet.
Ja, men det är okej. Okay. Nej, men jag måste ändå välja... Det är svårt för att... Jag bara tänker på det praktiska. Eller jag tänker på vad är jobbigast. Det är att ge upp familjelivet för att varje kväll sitta med Marcus Birro och äta middag. Jag tror att det ska vara trevligt 10 gånger. För att jag tror verkligen det. Men jag tror att till slut skulle jag nog känna att jag dör långsamt av det. Då tror jag att jag river av. Jag bara, nu gör jag den här skiten på morgonen. Jag bandagerar det här.
Andersrum lever inte så länge till.
Nej, det är ju det. 10-15 år han i sig.
Fan vad vidigt av dig föreslå något sånt.
Din poddkollega Sigge Eklund, hans ena barn blir blind, och det är en väldigt dyr ögonoperation detta. Mm. Och när han sparar ihop pengarna till den här operationen så kommer du hem till honom och tar pengarna, det är kontanter av någon anledning, och du super upp dem och kan sen inte betala tillbaka. Av någon anledning så har inte du heller några pengar. Mm. Det blir ingen operation, barnet förblir blint och ni har en ganska frostig relation. Eller din yngsta dotter, hon blir blind. Du sparar ihop pengarna, precis som Sigge. När du precis råd att betala för den här operationen så kommer Sigge hem till dig, tar pengarna och super upp dem. Det blir ingen operation, din dotter förblir blind och ni har en frostig relation. Vilket av det skulle du välja?
Men resultatet är ju då att vi har en frostrelation. Vad som än händer.
Ett av barnen är ju blind.
Jag menar det. Ja. Så att det är detsamma, alltså i båda utfallen. Alltså att det är frostigt då mellan oss två. Enda skillnaden här är ju då att i ena fallet så är mitt barn blint och i andra är Sigges barn blint. Jag fattar inte.
Ja, men en av er gör en jävligt rövig grej.
Ja, okej, jag fattar. Ja. Men att leva, alltså så att det står emellan att leva med ångest för att man har gjort en dum grej, eller att ha ett blind barn.
Ja.
Ja. Och då väljer jag att leva med ångest igen. För det är väl inte, jag vill inte att mina barn ska gå runt med någon jävla, med att vara blinda. Jag skiter lite i de här barnen också. Alltså, de här Sigges.
Vi höjer insatsen här.
Så dysfunktionella ändå.
Okej, okay, de är det.
Ja.
Vi höjer insatsen här. Du får en jäkligt knäpp idé en kväll och tycker det är väldigt, väldigt roligt. Du bestämmer dig för att dra ut till skogskyrkogården och
Hanna,
gräva upp...
Hanna, hur mår du? Vad förklara vad som händer där? För det är något som
är nervös.
Att Hanna går ut på att gå sönder, vik sig dubbel och helt illröd.
Jag vet att han ska bli arg över det här.
Nej. Du...
Ja, förlåt, säg henne.
Yes. Du drar ut till 20 år. Du får en jäkligt knäpp idé helt enkelt. Mm. Du gräver upp dina föräldrar och installerar dem hemma hos din bror Kalle. Och sen när han kom hem från jobbet så säger du skämtsamt: mamma och pappa har kommit över på fika.
Mm.
Eller så gräver Kalle upp era föräldrar och installerar dem hemma hos dig och säger att de har kommit över på fika.
Mm. Jag bara försöker förstå vad jag väljer mellan här. Alltså, antingen så har jag blivit knäpp i huvudet eller så har Kalle blivit det.
Det är någon som utsätts för ett otroligt trauma också i detta. Kalle utsätts ju för ett otroligt... Ja, båda utsätts ju för...
Men jag förlåt, för att är det jag som måste gräva upp mina föräldrars lik?
Ja.
Ja, men för att det är ju otroligt traumatiserande såklart. Det måste det vara. Ja. Och jag menar, jag vet inte vad som är kvar av dem.
Nej, vi leker med idén att de är ganska hela och rena.
Ja, de är hela och rena.
Ja, men hela kroppen.
Nej, men det var för att pappa
dog för... De är inte helt förvultade.
Det är ändå 15 år sedan. Att han
är
ja, ändå...
de är mumifierade då. Vi säger att de är mumifierade.
Nej, men de är mumifierade, då är det inte lika farligt. Det läskiga är ju att de är liksom, att man kan se spår av pappas ansikte, att jag liksom ser att pappas skägg finns kvar och att jag liksom då påminns om det. Ja. Och att jag liksom ska installera honom. En mumie, det skulle jag kunna klara av. Det är bara någon typ av, det är någon typ av Leif Mannerström bandage bara som man
ja.
Så att det tror jag är. Då ska jag nog välja det ändå.
Du är väldigt praktiskt orienterad.
Ja.
I alla lösningar.
Ja, tack.
Imponerande.
Mm.
Du planterar dina barndomsminne i ett av dina barn.
Mm.
Och dina barndomsminne, alla så här, ja, härliga stories och dåliga och jobbiga upplevelser haft, men också de bra, allting, hela barndomen.
Mm.
Planterar ditt barn. Och hon kommer sen då hela sitt liv liksom var en slags spegel ut vad du är idag.
Mm.
Också då i sin generation blir en slags Alex Schulman, skriva böcker och berätta för hela Sverige om sin barndom.
Mm.
Eller så klipper du av ett finger på ditt barn och du vet inte riktigt vad ni kommer få ha för relation framöver.
Men jag gör alltså det, men alltså hon vet om att det är jag som gör det.
Hon vet om att du har klippt av fingret.
Jag får inte förklara. Det här är en märkligt vad. Det här är David Borg, en väldigt sjuk person som har tvingats mig att göra det här. Inget av det får jag säga. Jag ska bara säga så här, ta fram handen. Får jag handen? Ja, hon bara, vad gör du pappa? Och sen så bara kommer ett skrik då när jag klipper av ett finger.
Ja.
Det kommer ju vara svårt att förklara för henne. Jag tror att det trauma skulle vara, vi skulle aldrig resa oss från det, jag och hon. Hur fan skulle vi kunna göra det? Hur skulle jag kunna om jag inte får förklara det? Så då skulle jag ändå välja då att ge henne mitt liv. Det skulle vara intressant ändå. Se hur hon liksom färgar, skynda att älska och glöm mig alla de
och jag skulle tackla det.
Ja. Ja, jag tror det.
I den här podden så har vi ju ingen som dummer gästerna, utan det gör ju lyssnarna. Så alla ni som har lyssnat får ju som vanligt gärna slida in ett DM till mig. Och skriv gärna, tyckte ni att Alex Schulmans moral hull? Vart pekade hans moraliska kompass?
Var ska man slida in då?
Hanna Pi heter jag på Instagram. Eller så kan ni skriva direkt till Alex.
Just det, jag heter Alex Schulman på Instagram.
Mm.
Men har inte den här podden något Instagram-konto? Nej.
Nej, den har inte det. Nej. Den kanske borde ha det. Vi har inte kommit så långt. Mm. Tack så jättemycket. Vad kul det var att ha dig här.
Men vad kul att jag fick komma.
Lycka till med överraskningen nu.
Ja, du ska vi hem och fixa allting.
Kul! Hej då!
Hej då!